Idag firar vi Jesu hjärtafesten. Och läsningen är ur aposteln Pauli episteln till Efesierna. Bröder, åt mig den ringaste bland alla heliga blev den nåden given att för hedna folken förkunna evangeliet om Kristi outransakliga rikedom och att upplysa alla om hur det rådslut blev utfört som från evighet varit fördolt i Gud, alla ting skapare. Nu ska genom kyrkan Guds mångfaldiga vishet kungöras för förstligheterna och väldigheterna i himlen. Sådant var han från evighet fattade rådslut, vilket han har verkställt i Kristus Jesus vår Herre. I honom kan vi med tillförsikt frimodigt träda fram genom tron på honom. Därför ber jag er att icke fälla modet på grund av mina lidanden för er. Det ländar ju er till ära. För den skull böjer jag mina knän för vår Herres Jesu Kristi Fader, från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er, att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa. Att Kristus genom tron må bo i era hjärtan. Då blir ni fast rotade och grundade i kärleken och kan med alla heliga till fullo fatta vad bredden och längden, höjden och djupet är och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Stå så upp och kör fortsättningen på det heliga evangeliet enligt Johannes. I den tiden var tillredelsedag och medan judarna icke ville att det korsfästa skulle hänga kvar på korset under sabbaten, det var nämligen den stora sabbatsdagen, bad judarna Pilatus att deras ben skulle sönderslås och kropparna ledtagas. Då kom krigsmännen och sönderslog den förstes ben och den andres som var korsfäst med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han var död sönderslog de icke hans ben utan en av krigsmännen öppnade hans sida med ett spjut. Och strax flöt blod och vatten därur. Och den som har sett detta har vittnat därom och hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han säger sanning på det att även ni ska tro. Till detta skedde på det att skriften skulle uppfyllas. Ni ska icke sönderslå ett ben på honom. Och åter säger ett annat ställe i skriften. De ska se vem de har genomborrat. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära vänner i Kristus. Förra veckan i torsdags, närmare bestämt, firade vi Kristi lekamens festdag. Det vi också kallar för Corpus Christi. En särskild fest instiftad till det allra heligaste sakramentets ära. Det var så att säga en fest till den största gåva som vår Herre efterlämnade åt oss här på jorden efter sin himmelsfärd. Inget annat än honom själv alltså. Det heliga sakramentet där vi kan nalkas honom, vi kan tillbe honom i tabernaklet som ett sällskap, som en vän vi alltid kan vända oss till i våra böner. Som näring för vår själ i den heliga kommunionen och som offergåvan för syndernas förlåtelse, som tacksägelse till Gud och som lovoffer till Gud. Och också som den grund på vilken vi kan stå när vi ber Gud om hans nåd, om hans andra gåvor. Det allra heligaste sakramentet, detta firade vi på ett alldeles speciellt sätt förra veckan i torsdags. Och den festen har också en oktav som det heter. Och den oktaven tog slut igår. Oktavdagen för Corpus Christi-festen var igår på torsdagen. Och nu på den här fredagen som följer på Corpus Christi-oktaven så firar vi en fest till Jesu allra heligaste hjärtas ära. Det är som om kyrkan så att säga vill inskärpa i oss genom att föra vår blick till Herren hängande där på korset. Allt det som Herren har givit oss. Inte nog med att han hänger där på korset, lider för oss med utsträckta armar. Inte nog med att han givit oss sin heliga moder till vår moder genom att säga till aposteln Johannes, se där din moder. Säga till sin heliga moder, se där din son. Inte nog med att han har uppgivit anden på korset i en akt av lydnad mot fadern och kärlek till själarna för att betala priset för synderna, för att så att säga kompensera den oordning, återordna den oordning som synden innebär. Inte nog med detta, han ville också låta sitt hjärta öppnas av soldatens spjut, av soldatens lans. Detta sker när Herren redan har dött på korset och som vi hörde i evangeliet. Soldatens spjut öppnar Herrens hjärta och ut rinner genast vatten och blod. Symbolerna så att säga, eller det som ju faktiskt, det vatten som ju faktiskt används vid dopet, början så att säga, dörren till de övriga sakramenten. Och Herrens blod som ju är närvarande, som ju just är det allra heligaste sakramentet under den ena gestalten. Det som är verkligen närvarande under det heliga mässoffret. Detta, de här två står så att säga för alla de gåvor som Gud ger oss genom Herrens död på korset. Ur hans hjärta flyter all nåd, alla gåvor, allt det som kan föra oss till Gud. Detta, så att säga, tillbaka till långfredagen för liturgin, vår tanke och vår blick. Det är som om kyrkan vill påminna oss och säga, se allt som Gud har gjort för dig. Han blev människa. Han lärde dig sanningens väg. Han led för dig, han dog för dig på korset. Han gav dig sin egen moder. Han lät till och med sitt eget hjärta öppnas av soldatens lans. Vad ska du då inte göra för honom om han har gjort detta för dig? Och dagens fest till Jesu hjärtas ära är just en fest som är instiftad med tanke på detta. Med tanke på den likgiltighet, den kallsinnighet, den otacksamhet med vilken Herrens alla gåvor, allt det som Herren har gjort för oss, bemöts av så många. Det är därför festen firas just den här fredagen efter Corpus Christi-oktaven. Där ju Herrens allerhelige sakramentet, så att säga, är den allra största gåvan. Han själv, som ju innesluter allt annat som Gud ger oss. Eftersom sakramentet är han själv. Så att tanken för dagens festdag är en tanke att göra bot. Vi kommer att återvända till denna tanke. Alltså bot och gottgörelse för likgiltighet gentemot Guds kärlek, gentemot Herrens kärlek. Vi kommer att återvända till detta i den bön, avbön som den kallas i Oremus bönboken till Jesu hjärtas ära. Precis efter mässan kommer vi göra detta och vi kommer också be litanian till Jesu allerheligaste hjärta. Tanken med dagens festdag är alltså att vi ska göra bot, kompensera och upptändas av kärlek till Herren utgående från tacksamhet mot honom när vi betraktar allt det han har gjort för oss. Kyrkan vill också att vi ska förena våra tankar med hans tankar. De tankar som liturgin anspelar på i dagens introitus. Den här antifonen som läses när prästen precis har kommit fram till altaret efter trapptextbönen. Coditationes cordis eius in generatione et generationem. Hans hjärtas tankar sträcker sig från släkte till släkte. På det att han må rycka deras själar ur dödens makt och föda dem i hungerns tid. Det är det som är Herrens längtan. Han gör allt detta därför att han vill föra själarna till honom själv. Han vill föra själarna till Gud, till den Gud som har skapat dem. Och det är de tankarna som Herren också vill att vi ska förenas med. Vi ska dela de tankarna. Vi ska vilja göra bot inte bara för vår egen likgiltighet. Inte bara för den brist som vi själva, den brist på kärlek som vi själva visar gentemot Herren och gentemot nästan. Utan han vill också att vi ska göra bot för andra och andras vägnar. Han vill att vi ska ta del av den, just hans tankar, det som kallas här cogitationis cordis eius, hans hjärtas tankar. Herren vill ju inget hellre än att erbjuda människorna förlåtelse, erbjuda människorna en väg till frälsningen, en väg till försoning med Gud. Det var därför han blev människa, det var därför han dog på korset. Han kan inte tvinga människorna att ångra sina synder. Han kan inte tvinga människorna att acceptera hans vänskap. Men han erbjuder den. Och han ger allt. Han gör så att säga allt han kan. Han ger allt av sig själv. Han hänger där på korset med utsträckta armar. Han skänker oss sin moder. Han låter sitt hjärta öppnas. För att visa att han vill inget hellre än vår vänskap. Och han vill att alla ska acceptera den vänskapen. Och han vill göra bot för dem som inte vill. Så att de ska få en ytterligare chans, så att säga. Och det är de tankarna som Herren vill att vi ska förenas med. Att också vi ska vilja göra bot, som sagt, inte bara för oss själva utan också andras vägnar. Därmed inte sagt att Herren inte också under stundom gav exempel på en rättmätig helig vrede. Naturligtvis gjorde han det. Naturligtvis är Guds barmhärtighet alltid förenad med hans rättvisa. Och Herren visar exempel på en helig vrede i ett flertal tillfällen i evangeliet. Men notera att det inte rör sig om tillfällen där han själv har blivit förolämpad, så att säga. Utan det rör sig om tillfällen då Guds ära står på spel. Hans faders ära står på spel. Eller själarna står på spel. Det är någonting som hotar själarna och själarnas frälsning. Till exempel visar Herren exempel på helig vrede när han driver ut månglarna ur templet. Eller man kan se när Herren frestas av djävulen i öknen. Han frestas ju 3 gånger. De 2 första gångerna, åtminstone om vi följer den ordning som vi har när vi läser i Matteus evangeliet på första söndagen i fastan om Herrens frestelse i öknen. De 2 första gångerna så reagerar Herren egentligen inte med någon vrede. Han, så att säga, citerar skriften, slår bort frestelsen helt enkelt. Men den tredje frestelsen är när djävulen säger att han ska ge Herren all världens rikedom och makt om Herren faller ner och tillber honom, tillber djävulen. Då reagerar Herren med en viss vrede, eller med en tydlig vrede. Han säger nämligen, vik hädan Satan, Herren Gud ska du tillbe, honom alena ska du tjäna. Där visar Herren med det här kraftuttrycket, vik hädan Satan, att han reagerar med en viss vrede. Vi kan också se att Herren ju tadlar fariseerna väldigt starkt, att han där är vred. Och det beror just på att de vilseleder själarna, att de hindrar själarna från att komma till Gud. Men annars så är Herren en mild herre. Han vill barmhärtighet, han vill predika barmhärtighet. Till slut kommer naturligtvis att Guds rättvisa behöver råda. Människorna har en fri vilja. De som är vett och vilje förkastar Gud, tackar nej till hans vänskap. De måste så att säga av naturnödvändighet skiljas ifrån honom. De har själva valt det så att säga. Gud gör inte våld på människans fria vilja på det sättet. Men han vill igen och igen erbjuda en väg till frälsningen, en väg till förlåtelse. Denna barmhärtighet alltså ska vi försöka göra också till vår. Och det är särskilt behövligt, kära vänner i Kristus, i dessa dagar när det händer så mycket runt omkring oss. Som är ogudaktigt, som är skandalöst, som är ämnat att uppröra oss. Det är viktigt att vi försöker göra den här åtskillnaden, att vi inte upprörs så mycket därför att det besvärar oss, obehagligt för oss, utan vi ska försöka ha den här heliga vreden så att säga, naturligtvis inom de ramar som Guds lag och som kärleken till nästan sätter naturligtvis, men en helig vrede som får oss att förkasta detta, att inte själva gå med på detta, att så att säga stöta bort detta från våra egna liv. Inte låta det få ett inflytande över oss. Vi måste, som Herren säger, vaka och bedja. Vi måste vara medvetna om dessa faror för att inte släppa in dem i våra egna liv, i våra egna familjer och så. Men vi måste också vara beredda att göra bot. Det var det Herren ville, det var det Herren gjorde. Han gjorde bot för synderna. Det ska också vi vilja göra. Så att medan vi å ena sidan står emot och måste bara vakna så att säga, uppmärksamma på vad farorna finns för att kunna undvika dem, så måste vi också vilja göra bot. Det är den kristna reaktionen. Den kristna reaktionen är att följa Herren, både i sanning, att vägra så att säga tro på osanning och lögn, men också att vilja göra bot. Så att försök, kära vänner i Kristus, att bära era kors, göra era dagliga uppoffringar, också för dem som kanske syns vara minst förtjänta av att få korset burit för dem. Det var nämligen det vår Herre själv gjorde. Det är det som Herren vill och det som dagens liturgi anspelar på när den just presenterar för oss Cogitationis Cordis Eius. Hans hjärtas tankar sträcker sig från släkte till släkte på det att han må rycka deras själar ur dödens makt och föda dem i hungerns tid. Så att kära vänner i Kristus, låt oss tacka Herren denna hans allra heligaste hjärtas festdag. Låt oss tänka på hur han har givit allt för oss. Vad måste vi då inte ge för honom? Och tänka på att inte ha en självisk vrede, utan en helig vrede att stå emot och göra ett bestämt motstånd när Guds ära kränks och när själarna utsätts för fara, både vår egen och andras själar, och inte bara så att säga snarstuckna för egen del därför att något är besvärligt för oss, utan att också vilja göra bot å andras vägnar, göra uppoffringar för syndarnas omvändelse så att så många som möjligt kan få komma till den eviga saligheten i himlen. Det är detta som är hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.